Vår gäst i programserien Från Ståltråds pop till stökig rock idag är Krista Rönnholm, som vi har diskuterat med tidigare, men han har varit inblandad i så mycket så vi hann ju inte då vi träffades för ungefär ett år sedan att behandla till exempel Wild Force, som vi ska börja med idag. När föddes tanken om Wild Force?
Jag tror nog att det var i och med att Janne då, efter att jag hoppa av White House, och så han kom då efter, och då ringde han mig och sa att hej, ska vi hitta på något. Jag hade ju ganska mycket låtar, och Janne hade ju idéer på låtar som vi då fick ihop.
Berätta lite om hur dina låtar på den här tiden kom till.
Ja, man tar gitarren i hand och så kommer det någonting, eller så kommer inte någonting.
Kom melodin alltid före texten?
Alltid, nästan. Jag har haft någon textidé som jag har byggt upp till en låt någon enstaka gång, men det är nog väldigt sällan. Det är nog alltid melodin som kommer först. Sen kanske man får typ första raden på refrängen eller första versen eller något sånt där. Så skriver man ner och så tänker man att jag ska göra sen. Vilket man inte borde gjort. Man borde göra det samtidigt. Det är svårt att komma tillbaka till detsamma. Så det är alltid jobbigt att skriva texterna i efterhand. Man borde ha lärt sig för länge sedan.
Ni började aldrig skriva låtar ihop med Janne?
Nej. Jag hade ju en sån tanke att jag gör låtarna färdigt till 60-70% och så presenterar jag dem för bandet. Och så ser jag vad inputs de har. Men det kom nästan aldrig någonting, så jag fick själv göra färdigt.
No, det var du och Janne till en början. Hur samlade ni ihop resten av killarna?
Thomas Öst, som var ju basist då, så gjorde civiltjänstgöring i Vasa. Och han var intresserad och hoppa med. Och sen testade vi väl olika trummisar som inte kanske var exakt stilmässigt vad vi sökt. Men sen så visste ju Tumpi då Öst att Pasi Juvonen kommer ur armén. Och han är en jävligt bra hårdrockstrummis från Jakobstad. Så då testade vi honom och det satt direkt från början.
Hur var det med sånt som kallas för pudel, frisyrer, kläder, visuella? Funderade ni mycket på det här?
Kom efterhand, tror jag. Man ville se ut som de andra banden.
De stora mannen fick ju förstås hjälp med det här. Skivbolaget hade anställda som gjorde jobbet, men hur var det med er?
Ja, jag fick nog stå för det själv. Jag hade en sömmerska faktiskt som gjorde de flesta kläderna åt mig.
När man pratar om Wild Force så pratar man också förstås om Lasse Backlund. Var Lasse med från början på idéstadiet?
Nej, jag var inte med i det stadiet. Där inte. Vi gjorde till och med en egen singel. Då tror jag var 85 som vi var och spelade in i Umeå, tonteknik.
Och då var Mauri Välimäki redan med på keyboards.
Ja, Mauri hade kommit med då tidigare.
Var planerna stora redan från början, eller hände saker och ting så att de blev större och större?
Nå, både och. Nu siktar man ju alltid högt. Om man satsar så satsar man ju stenhårt. Jag har alltid gjort. Jag brukar säga att i dagens läge vet ungdomarna om att det är omöjligt att fixa det. Vi visste inte, så därför höll vi på.
Ja, ni slog huvud i väggen tills det blev ett hål.
Ja, att om väggen var där så grädde man sig under eller så klättrar man över.
Men det kräver ju förstås att man träffar rätta typer och har de rätta kontakterna. En av era kontakter var Suosikkis Jyrki Hämäläinen. Ni vann Suosikkis rocktävling.
Vi deltog i rocktävlingen 1986 som vi vann då och fick göra en singel på Finlevy.
Och då hade sammansättningen lite ändrats.
De här medlemmarna från Jakobstad då gav upp, tyckte det var för långt att köra. Så då testade vi nya medlemmar och då kom Putte Jansson och Tommy Jansson kom med.
Gav Jakobstadsborna upp efter er keikka på kåren som det har pratats mycket om?
Ja, alltså jag var kanske en del orsak, men tanken var att de skulle återförena break. Men kanske den här kårenkejkan delvis var en orsak.
Berätta, vad hände?
Den tiden så hade vi alltid bussproblem. Vi hade en busshyrad som tanken lekte lite, sa ägarna. vilket innebar att vi satt ett ämbar under tanken när vi kom till kåren, och när vi hade spelat vårt set så knackade Farbror Blå på dörren och kom in och sa att hej pojkar, är det er buss som står här framför ingången? Så sa, nå, inte är det vår, men vi som kör med den, så sa jag, kom ut här. Så det var brandkåren och hade stängt av gatan och med sågspån och spola gatan, för att naftan hade läckt ut över ämbare och hade runnit ut över gatan.
Men fast bussen gav upp och Jakobstadsborna slutade, så gav inte bandet upp.
Nej, vi skulle vidare. Janne och jag hade bestämt oss att vi skulle vidare. Så då tränade vi in nya medlemmar.
I och med att ni vann rockkuningas-tävlingen som Suosikki Joona, så spelade ni in en ny singel, Wild Force, din låt på A-sidan, och Jannes Inside Looking Out på B-sidan. Och Wild Force var tänkt att bli en titelmelodi i en film.
Ja, där Lasse Backlund kommer med att han ringde upp mig en dag och sa att vi har på gång en film med René Harlin och Markus Selin som ska göras, som heter Wild Force, och han frågade om jag ville göra titellåten. Vilket jag gjorde direkt när jag slog ner luren, så tog jag gitarren och så skrev den låten. Och sen efter det så gjorde vi demo på den, och Lasse sa då att eftersom vi hade något namn på bandet, varför inte kalla bandet och Wild Force, och så Wild Force-låten för Wild Force-filmen. Tyvärr så blev det ju en film, men det blev ett band och en låt.
Vackert så.
Mm, helt okej.
Okay. Låten och kontakterna och snacket om Chuck Norris och René Harlin och Markus Selin öppnar säkert dörrar.
Vi fortsatte ju då, och Lasse var så en spelning som vi gjorde där i Vasa, och sa att okej, vi ska testa och göra en singel, och då tog vi kontakt med Danne Sundqvist, svensk producent, och åkte över till Stockholm och gjorde första singel Frozen Hearts.
Vi ska snart lyssna på singeln, men hur var det att jobba med Danne Sundqvist? Han var ju redan en meriterad producent på den här tiden.
Han var ju en rolig typ, och jag var ju ett år äldre än honom, så han kallade mig för farsan. För det var jag som bestämde saker och ting. Fast han var innan den musiken, fick man ju lov att lita på honom. Han körde helt nya metoder som var nytt för oss då, att programmera låten först och arrangera den förrän man spelar in den. Så Frozen Hearts var den första låten som vi programmerade och satte in ett instrument i taget. Don't Rush Your Future, som var B-sidan, spelades in live så att säga.
Var det från första början klart att singeln kommer att resultera i ett album?
Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror nog att vi hade på gång, för vi hade ju material. Inte fullt ut ett helt album, men vi hade egna låtar. Det var nog en test både för Lasse och för oss att jobba med producent och se vad vi får till stånd.
Och efter det blev det logiska steget att spela in en video, och ni åkte till USA.
Vi gjorde först en video på Frozen Hearts som vi gjorde här i Vasa med Anders Engström, som kom hem från filmskolan, som hans första projekt tror jag nästan. Men sen efter att vi hade LP:n klar, så då var ju frågan om att vi skulle göra med René Harlin video, och vad jag kommer ihåg så var först meningen att han under julsemestern i Finland skulle göra videorna med oss, men då föreslog han att all utrustning och allting finns där i Los Angeles, som bandet tar sig dit, vilket vi gjorde.
Då du ser tillbaka, vad var det mest intressanta med hela Los Angeles-resan?
Ja, videoinspelningen gick ju på 2 dagar, så det gick ju ganska snabbt. Det var ju intressant att bara vara där, suga in atmosfären.
Men ni spelar ju en spelning.
Ja, vi spelar på Whiskey & Go-Go faktiskt.
Det är ju inte alla band som har gjort det.
Nej, jag vet det. Många klassiska band som har lirat på den scenen.
Förväntningarna var ju skyhöga då albumet kom, men det gick inte riktigt som tänkt. Och man har ju hört massor med olika förklaringar. Hur ser du på det här?
Det är nog främst know-how från, för det första, vårt lilla skivbolag Först hade vi ju bara distribution via CBS som det hette då, för det sen blev Sony Music, och där låg vi bara på deras lista. Promotion skulle vara på oss, och vilket vi lyckades ganska okej med i Finland, men inte utomlands. Och know-how från Finland den tiden så var nästan noll. Den tiden sa media, kalla oss storhetsvansinniga eller vad de kallar oss, för att vi sjöng på engelska, att ett finsk band som försöker till utlandet är helt omöjligt. Och här konstaterar ju Hanoi Rocks, och därför så flyttade vi bort från Finland för att få inspelning etc. Men sen det gick ju då till 90-talet innan media började ropa att när ska den första från Finland breaka utomlands.
Och då hade tåget gått?
Tåget hade gått då 8 år tidigare eller något sånt, 28 år tidigare. Sen kom vi ju i handen 80-tals-eran riktigt till slutet. Efter det kom ju grunchen och allt det här som var lite annorlunda då. Så det blev lite opopulärt. Men främst är det nog det här know-how, hur man marknadsför. Jag menar, Europes manager sålde allt han ägde och hade och reste jorden runt för att promota Europe. Way to go.
På en mindre skala gjorde du likadant.
Jag köpte promotion i Finland i och med den här första albumet och lyckades ganska bra. Jag fick väl tag i alla musiktidningar och radiostationer etc. Vi hade väl 4-5 gånger på Rockstop, på TV och både videor och annat. Jag lyckades ganska väl med promotion på första. Sen fick vi lite hjälp. Jacke Jakobsson kom ju in och tog över saker och ting.
Men man skulle ha tyckt att Lasse Backlund, som då redan var inne i videobranschen, skulle ha vetat hur man borde ha gjort.
Det här med musiken var ju ett kanske litet hobbyprojekt sidan om. Och han önskade ju att vi skulle lyckas breaka, men jag tror att han satsade nog mer på filmen än på musik.
Uppfattade du det som en nackdel att ni kom från Vasa?
Absolut. För det första så kom vi från en liten stad i ett litet land. I Finland då på 80-talet också var det ganska vanligt att banden flyttade till Helsingfors. Nära skivbolag, nära media i synnerhet för att slå igenom i Finland.
Eller så till Stockholm. Ni funderar ju också på det, åtminstone du.
Ja, det var kanske en tanke. Jag trivdes ju ganska bra i Stockholm på alla sätt och vis, men det var nog bara en tanke.
Fastän karriären inte gick spikrakt uppåt så fortsatte ju bandet och gjorde en skiva till.
Bandet fortsatt, och efter antal spelningar som vi gjorde då så har vi skrivit nytt material och med Lasse beslöt vi då att vi ska göra ett nytt album och körde samma, i princip samma koncept. Danne kom hit till Vasa och vi satt och jobbade med de här låtarna arrangemangsmässigt. Sen åkte vi till Stockholm och gjorde 3 låtar. Men sen blev det lite meningsskillighet mellan Danne och mig. Eftersom jag var ekonomiskt ansvarig när vi var i studion, tid etc. tyckte jag att han satte ner tid på oväsentligheter som inte jag ansåg var viktiga. Och han sa att ja, men då får man ju kasta in handduken då. Så åkte han hem och efter det så jobbade vi inte tillsammans. Så då fortsätter vi och då åkte vi till Umeå Tonteknik och fortsatte där och producerade själv resten av skivan. Så han var bara med på 2 låtar, tror jag, 2 eller 3 låtar.
Och då hade bandmedlemmarna redan bytts. Lido Salonen, som var involverad starkt på basitar under första albumet, hade lämnat bandet. Tom Jansson hade kommit tillbaka. Och så byttes basisten ut än en gång då ni gjorde det andra albumet, Jungle of Love.
Ja, där var väl kanske sån sak att Tommy hade ville lite dra sig tillbaks. Han kände sig inte riktigt bekväm. Och då sa den här producenten, då Danne, att vi kan ta in en studiobasist för inspelningar som vi gjorde i Stockholm. Och det gjorde vi. Och sen när vi fortsatte i Umeå, då stod vi en basist därifrån från Umeå. Som blev en studiobasist egentligen, fast han var hit och träna med oss låtar, men sen så ansåg han inte ha tid att vara ute och turnera.
Och Mauri Välimäki hade för länge sedan bytts ut mot Hexa Elo.
Ja, Hexa kom ju med egentligen efter första albumet, så han var ju med på videorna från på I Want You to Stay och S.O.P.
Om du jämför de två albumen, vilket ligger dig närmare hjärta?
Vissa av låtarna på andra albumet känns lite fräschare, men blev inte så mycket spelningar gjort efter andra albumet, så det känns lite fräschare, men kanske för att man har nött ut det där, på alla möjliga sätt det första albumet, låtarna där. Med att skriva dem, arrangera dem, spela in dem, spela dem på spelningar etc. Så det är två olika typer av album egentligen.
Du var inne på att grungen slog igenom och ändrade på många saker, men märkte du själv att uppförsbacken blev högre efter andra albumet?
Grejen var ju väl här att vi gjorde en helt annan deal med Sony Music, och för min del så tycker jag att det sabbade hela vår grej, för vi hade till exempel Australien och Beneluxländer som var jätteintresserade, som inte fick någon information. Allting stannade, vilket till exempel resulterade i att Australien meddelade att de hade en annan akt från USA för att de fick vänta på material så länge, och vi hade ju färdigt material. Sony Music hade bara bestämt att vi ska inte släppa för en sen vår, när det var färdigt före jul egentligen. Och vi hade släppt singeln då före jul, Jungle of Love, och gjort video på den. Och Lasse hade väl motit med firma etc. Och då vi ska måste sätta in i en högre växel, så fick vi växla ner. Det var ju nog en stor orsak. Och jag började känna mig ganska slut, för jag hade dragit det här både promotionmässigt och allting. Så.
Men då du ser tillbaka på det nu efter många herrans år, så vad är de starkaste känslorna?
Jag tycker det är en stor grej att vad vi fick till stånd. Och genom Lasse då, som låter oss få göra här vad vi gjorde. Och jobba med Danne till exempel, så fick jag ju massor med rutin för egna produktioner när jag fortsatte att producera själv. Så jag fick bästa möjliga skolningen där. Och sen att vi har fått ut alla låtar. Jag var på ett låtskrivarläger här för ett antal år sedan, 28 år sedan, i Grekland. En av teamen jag jobbade med var en grekisk keyboardist som var lite yngre än mig i alla fall. Han visste vad det var för oss. En annan grek har skrivit en bok om powerballader från 80-talet. Han gjorde intervju med mig. Vi finns med i hans bok.
Vi ska fortsätta med Christer Rönnholm här att prata om tiden efter Wild Force. Då Wild Force tog slut, så hur kände du då?
Ja, jag var både och. Men främst var en lättnad, eftersom jag hade varit insatt i alla delar av bandet under hela tiden. Haft ansvar för det mesta. Både från skivbolag mot skivbolag, utrustning, redskap, allt. Så i och med Sony Music inte visade sig vara rätt för oss, att de ville inte satsa på oss, så då kändes det ganska tungt att dra lasset vidare. Kom ju Lama då i vägen, och det var inte som tal om några nya satsningar etc. Så då kändes på ett sätt att okej, this is it.
Men det var ingen renodlad burnout?
Nej, det var väl för tidigt för burnout.
Man kände inte till det.
Jag var nog ganska trött faktiskt.
Ja, men så småningom så kom ju energin tillbaka, och en del av energin kom ju tillbaka på grund av att du var redan en anlitad låtskrivare och studiotekniker.
Studiotekniker kom ju väl efterhand, men meningen var ju att jag skulle fortsätta i min lilla studio och jobba och skriva låtar åt andra artister då, och beställningsjobb etc. Men att spela in andra var ju inte tanken från början med studio, utan att helt en låt skriva studio, men som efterhand då blev också inspelningsstudio.
Och nu snackar vi Spetsgatan i Bäcken.
Jo, Spetsgatan i Bäcken. Jag bodde på övre våningen, hade studier på nedre våningen, så hade kort väg till jobbet.
Vi ska namedroppa några av Vasabanden som du spelar in. Vilka band kommer du att tänka på?
Ja, man måste ju se i hyllan vad det finns på CD. Sen finns det en massa band som spelades in som finns på DAT-band, som var demoband som kom veckoslutet och jobbade två dagar. Det var främst punk och HC. Sen var ju Vasaband som Wagtails, till och med Allo Tuppurainen har jag spelat in en CD med, Hasse Westergaards, Pia Kay. Ja.
Jag ska snart kolla hyllan, men om vi börjar med de här punk- och HC-banden, de var ju kända för att jobba snabbt.
Ja, ibland så blev man förvånad, man drogs med i deras energi och snabbhet. Och efter 5 timmar hade man spelat in 5 låtar och hade färdigmixat och allting. Så.
Men du hade ju jobbat med bland annat Danne Sundqvist och många andra producenter som då tog tid på sig. Försökte du förklara att de här punkbanden att kanske vi behöver polera lite mera?
Ja, jag kanske hade idéer om hur man ska göra saker och ting, men då fick man bara en sån blick att hej, vad vet du om vår musik? Så då tog jag en annan attityd att vi jobbar kanske en dag tillsammans och sen började de fråga mig, vad tycker du? Vad tycker du? Och här var ju bättre väg att gå.
När du nämnde Wagtails som spelar alltså 50-tals rockabilly musik, det var ju en helt annan typ av musik. Hur var det att jobba med dem?
Ja, det var ju mera mogna. Alla var ju jätteduktiga på sina instrument och sångare. Så det var ju ingen konst egentligen. Det är ju bara att kopiera vad de spelar.
Och sen då systrarna Slangar, förrän vi ska förflytta oss dit till hyllan din. De har du jobbat med i många olika repriser, både live och på skiva.
Ja, vi gjorde väl någon julgrej först. Julkassett, ja. Sen ser det då efter det där vi delar på producentrollen då med keyboardisten Sjöberg. Så där skrev jag hälften av låtarna och producerade halva skivan då. Eftersom jag var CD var det ju på samma sida, men skulle jag vara en LP så skulle jag vara kanske på varsin sida.
A-sidan producerade av Chris R. Holm, eller skippar du artistnamnet då Wild Force tog slut?
Artistnamnet hörde till Wild Force.
Nu ska vi gå till hyllan och det första jag slås av en massa bluesband. Riverdale Bluesband, Blues Leipurit, J.J. Nyberg. Då var du på mammas gata, för blues hade du lyssnat mycket på.
Ja, en del nog förstås. Bluesen är ganska personligt från de som spelar. Det är ju deras uttryck, kanske främst som man måste fånga. Men jag hade ju inga svårigheter med det. Cotton Blues Band är ju ett band som vi har gjort på senare år, gjort flera med dem.
Nå, alla de här banden så spelar ju ganska renodlad blues. Försökte inte modernisera den på något sätt. Försökte du komma med några moderna inlägg?
Nej, där är nog precis samma sak som jag sa tidigare. Att ja, man lyssnar på bandet, kopierar det och försöker göra så bra som möjligt. Att, eftersom jag blev engagerad som producent, utan jag är tekniker, spelar in och mixar. Det är en stor skillnad.
Jag vet, men det brukar ju bli så att man dras med på det sättet att du också producerar.
Nå, kanske när det kommer till sångarna och sångpålägg så behöver man stöd från kontrollrummet. Någon som vet och hör att okej, okay, det där kanske inte var bra, det där kanske man tar om. Eller man kan göra en annan tolkning och kan man till exempel diskutera uttal på vissa ord. Och jag vet ju av mig själv att det tog några år att erkänna sin egen sångröst. Man ville inte ha den allt för högt i mixen, men sången är kanske det här väsentligaste. Vilken en musik är frågan om, så är det den som lyssnar på först.
Vi bläddrar vidare här i hyllan, hittar bland annat en CD med Souvlaki Orkestra, Mikka P, Gubbrockarna och Ann-Katrin Burman. Det är så gott som hela spektrumet.
Ja, Ann-Katrin var ju grannen nästan som där jag bodde en tid ute i Ljungsund, som fick till sin födelsedag en present av sin man, en CD-inspelning. Jag har aldrig spelat in dansband, aldrig. Men då när jag såg på vilka låtar hon hade så så tänkte jag det är mera popaktigt, inte så dansband. Så jag skrev några låtar, eller jag hade färdiga låtar som jag plockade med i repertoar.
Det är ju inte första gången som ett dansband spelar dina låtar. Ett av de första dansbandsskivorna som överhuvudtaget gjordes i Vasa var ju Barbarellas skiva, och där hade du ju en låt.
Ja, det faktiskt spelade in min låt före jag själv spelade in någonting överhuvudtaget.
Hur många låtar har du skrivit?
Jag tror nog att det är närmare 100. Jag vet att jag har nyligen gått igenom outgivet material och det ligger på en 150. Då är det över 200 som jag har gjort, men som sagt, det här 150 som jag nu har plockat ihop, så är det outgivet material.
Är majoriteten på engelska?
Majoriteten är på engelska, ja.
Sen ska vi gå från studion över till livesidan. Vi ska prata lite om livespelningar som du har gjort, och då dyker ju två namn upp. Ett namn är gitarristen Kimmo Suomela och det andra namnet är trummisen Stefan Brokvist. De har du jobbat mycket med under de senaste åren.
Vi har ju egentligen en trio som vi har 10 låtar mixade, och det har bara skjutits på framtiden.
Vad heter trion?
Vi hade ett sånt namn som är Red Sea från början, men då kom vi underfund med att det fanns ett punkband i USA som hade samma namn. Så nu funderar vi på ett nytt namn, men har inte ännu bestämt.
På tal om trion så kommer jag ihåg en trio som bestod av just Kimmo Suomela, Putte Jansson, trummisen, och dig som hette Young, Free and Single.
Ja, vi hette här från början, och sen så kom Putte med en sån idé. Han har pratat med Christer på Oliver så att vi skulle göra Jimi Hendrix. Så då ändrade vi namn till Stone Free och körde vidare med det namnet. Och då tränade vi in repertoar med enbart Jimi Hendrix låta. Vi har utnyttjat dem här och där. Vi till exempel gjorde en spelning i Borgå på duo akustisk med Kimmo och spela Hey Joe, och in kommer en man och säger att 20 mark för varenda Jimi Hendrix låt som ni kan spela. Och då tror jag fram häfte och sa, vad kan vi spela akustisk, Kimmo? Så då kör vi 5 låtar och han kommer betala.
Där ser man, Hendrix lever.
Ja, och löns att spela.
Nu var det då så att Stefan Brokvist kom in efter att Putte gick bort?
Ja, vi hade en tid körde vi med gamla Wildfast-trummisen, då Pasi Juvonen var gästtrummis, och vi gjorde ganska mycket. Han flyttade från Jakobstad till Jyväskylä. Så han ordnade spelningar där och vi ordnade här, och så spelade vi med honom en tid. Sen efter det kom Stefan Brokvist med.
Ja, på tal om Putte och Janne, båda har du jobbat med länge och intensivt. Tänker du på dem ofta?
Ja, inte kanske så mycket mer. Putte var ju väldigt nära, jag var kanske lite storebror åt honom. Jag träffade ju honom minst en gång i veckan. Han bodde ju i Järby och ditåt, och jag var och hälsade på honom på sjukhuset där han låg de sista månaderna. Och Janne då har jag ju känt sen 70-talet, att även om vi har haft så mycket att göra med varandra de senaste åren, känns nästan som en del av en.
På tal om att vara storbror, så var du storbror också åt Pontus Back på några Europaturnéer. Mike Estes var kanske det namnet som Pontus lyckades sälja spelningarna med. Hur var det att göra Europa med Estes?
Ja, jobbigt. Men han är en skön kille, så ganska cool samtidigt. Och han är ju proffs, så ganska lätt på det sättet.
Men du var aldrig upp på scen?
Inte i det här Europaturnéerna var jag, men jag var i en senare uppsättning som vi hade. Då spelade vi TV4s morgonsändning och sådana kvällsprogram, Norrköping, någonting. Och så spelade vi någon spelning i Stockholm. Då lirade jag bas på den turnén.
Men vad gjorde Pontus?
Pontus var inte med mera då, inte.
Det här var också med Mike Estes.
Det var med Mike Estes, ja.
Nå, ett namn som osökt man kommer att tänka på då det gäller livespelningar efter Wild Force och dig, så är ju också Hasse Westergård. Ni har jobbat mycket.
Ja, vi har jobbat tillsammans på en par olika produktioner och gjort skivsläpp. Och sen så var han ju som gästartist. Jag gjorde ju en Beatles-konsert som vi gjorde i Jakobstad och i Närpes och i Vasa, där jag arrangerar Beatles musik på mitt sätt.
Hur pass mycket livespelningar gör du idag?
Inte mycket. Jag tror det blev hela en spelning i fjol.
Oj.
Sen så sitter jag och spelar här i studion och gör inspelningar ännu åt andra som jag både spelar keyboard och bas och gör lite körer åt.
Ja, du spelar upp här just en låt med en tjej från Uleåborg.
Ja, Annie Strayfield är en rocktjej som vi har gjort, ja, vi är säkert upp i över 10 låtar tror jag på några år. Släpper typ 3 låtar i året. Och vi har 2 låtar som vi håller på med för tillfället.
Vi ska avsluta med att lyssna på henne snart, men före det ska vi ändå behandla undervisningsväsende. Du har nämligen också jobbat som pedagog både på Övis och Korsholms gymnasium.
Ja, jag har haft lite inspelningskurser liksom med datainspelning med keyboard på båda ställena. Och Övis har ju varit ljudansvarig för deras tillställningar ett visst antal år.
Är du med i rullorna fortfarande?
Nej, nu har jag varit bort därifrån några år. Så andra krafter har fått ta över.
Om du skulle försöka sammanfatta din tid i musiken, så vilka ord skulle du använda? Nu behöver du åtminstone 2 minuter igen.
Minst. Musik har ju alltid varit en passion, någonting som man gör lika om man vill eller inte. Bara finns där och alltid funnits. Så jag vet inte vad jag ska ha gjort om inte jag ska hålla på med musik. Jag är ju egentligen utbildad elektriker, men aldrig nästan jobbat, för jag alltid jobbar med musik istället. Så ibland så har det blivit för mycket. Jag kommer ihåg just det på 90-talet när jag började med. Jag var så engagerad och så in i processen och skriva och själv få spela in de låtarna och höra hur de låter, att jag gick på övervarv, och då fick jag faktiskt burnout, för jag kändes då att det här blir lite för mycket. Och ibland så kommer det tillbaka i svallvågorna att hej, nu måste jag kanske ta en liten paus från det.
Men gnistan finns kvar.
Gnistan finns kvar, och som sagt, vad annat skulle jag göra?